Då är ni hjärtligt välkomna tillbaka till fortsättningen på min diskussion om olika motiv och influenser i den hebreiska bibeln, men som även kan ha ett liv framåt in i kristendomen, som också har en tradition idag på olika sätt, vilket jag kommer kunna beröra lite grann. Att de här mytologiska motiven ofta lever vidare. Vi kan se hur någonting som till en kröningsceremoni som har varit oerhört konkret i det fornegyptiska samhället och som också fortsatte i berättelser om hur kungar i det gamla Israel kröntes, kom in från öster med solen i ryggen och får samma kröningsproklamationer upplästa för sig som gamle farao. Alltså där ser vi hur det egyptiska, hur solkulten kommer in även i det israelitiska. Och det här är ju inget konstigt på något vis, utan kulturer påverkar varandra helt enkelt. Så som de gör idag, så har de också gjort förr. Och de kulturer som finns i länder som är på en hög ekonomisk och vetenskaplig och kulturell nivå, de länderna har ju en tendens att exportera många av sina idéer till omvärlden. Och det är också naturligt att kungen i gamla Israel ville ha en kröningsceremoni som på många sätt kunde göra att man kände sig jämnbördig med den stormaktsregenter som man hade att hantera i söder. Ett annat motiv som jag tänkte då diskutera nu, det är ett som berör egentligen den intima kretsen i familjen. Men familjer på den här tiden är kanske väldigt annorlunda än vad vi tänker oss idag. Vi har ju ett klansamhälle i hög utsträckning i fornisraelitisk tid, och där familjebegreppet är mycket bredare. Man har i många fall flera hustrur, minst om man är en rik man, vilket också späder på rivaliteten bröder emellan. Den här rivaliteten går att spåra i flera legendariska berättelser i den hebreiska bibeln. Till exempel mellan bröderna Jakob och Esau, som vi möter någonstans i första Mosebokens 25 kapitel, kanske lite framåt där. Ni kan själv leta där ungefär om ni vill läsa lite kring dessa. De söner till Isak, som var i sin tur var son till Abraham, enligt legenden. Esau, som var den äldre sonen, skulle naturligtvis också ha det försteg som man fick enligt den tidens lagstiftning, nämligen förstfödslorätten, största rätten till arvet, och var ju den som skulle fortsätta att bygga vidare på det som hans far byggt upp. Men den lille sonen Jakob, som är en illistig figur, lyckas lura av sin storebror förstfödslorätten. En dag när Esa är ute i skogen efter att ha jagat under många dagar, så söker Jakob upp honom och mutar honom att få med en soppa. En välsmakande soppa, en grynvälling talas det om i tidiga bibelöversättningar. Men kanske snarare var det en smaskig linsoppa, vad vi kan jag veta. Han säljer i alla fall för denna soppa sin förstfödslorätt. Men för att detta ska också legitimeras så behöver han få sin fars Isaks välsignelse. Och det här sker på ett mycket, ska vi säga, tölpaktigt skulle jag vilja säga sätt. Han smyger in till Isak, och Isak som är skumögd av hög ålder, nästan blind, känner på Jakob som har utrustat sig med fårskinn, om jag minns rätt, för att verka lika luden som sin bror Esau, och får också ta emot sin fars välsignelse på dödsbädden. Det här, den här texten där lillebror så småningom besegrar storebror blir egentligen paradigmatisk, skulle man kunna säga. Det finns många sådana här berättelser. Ofta så är det de yngsta syskonen som drar det längsta strået. De prövas också av äldre syskon. Och ett oerhört intressant exempel ska jag nu ta upp från Jobs bok. Jobs bok i Gamla testamentet är ett stycke visdomslitteratur, skulle man väl kunna säga. Åtminstone man brottas med teologiska frågor om det egentligen finns någon proportion mellan det onda som sker den rättfärdige och den belöning som den rättfärdige har att vänta, och som ibland tycks utebli överhuvudtaget. Frågan är om Gud ligger bakom allt ont, eller om det finns en annan makt som gör detta. De här diskussionerna börjar tillta i styrka när vi börjar komma efter exilsk tid. Och exilen då syftar jag hela tiden på exilen i Babylon 587 eller 586 till, alltså 50 år ungefär varade den. I inledningen till Jobs bok så får vi veta att det finns en man, Herrens tjänare Job, som är på allt sätt rättfärdig. Tjänare och son är i princip synonyma begrepp i många av texterna, både vid den här tiden och långt senare också. Och det visar väl också på den tidens sätt att se på familjerelationer. När vi talar om att ha Gud som far eller pappa, så brukar det här verkligen, hur ska vi säga, sentimentaliseras på ett mycket anakronistiskt sätt. Fadersgestalter vid den här tiden, de var alltså det mycket auktoritära personer. Det är inte direkt våra dagars fäderna ideal som man talar om, utan, men det är klart, det är en tradition. Eller det är en relation av intimitet och med en närhet som snarast går att förstå i termer av rättigheter och skyldigheter, skulle jag vilja säga, än någonting annat. Om nu Jobb är att betrakta som i stort sett liktydig med Guds son, så finns det flera Guds söner som vi träffar på inledningen till Jobs bok. En dag kommer nämligen Guds söner inför Herren. Vi ser en scen uppe i himlen inför Guds tron. Gud är ju själv som en kung, så att säga, sittande på sin tron i himlen. Efterglans, eller man brukar ofta avspegla den himmelska makten utifrån de modeller som finns för den jordiska makten, och vice versa. De på föreställningsvärdena påverkar varandra. När Guds söner trädde fram inför Herren, så är det en mycket speciell son som kommer i fokus, nämligen Satan, Satan eller Satana, som betyder åklagare på hebreiska. Och han får i uppgift av Gud att pröva om Job verkligen är så ståndaktig som alla säger. Storebror får alltså börja pröva lillebror. Återigen drabbas lillebror av många vedermödor, men håller ut till slutet och får så småningom tillbaka allt det han har förlorat, sin familj. Han får en ny familj, nya barn, nya hustrur, flera hustrur, fler barn och mer boskap än tidigare. Det är en oerhört kall bild egentligen av relationen människor emellan som kommer fram här, att man kan ersätta några med flera av några andra, så att säga. Så här har vi alltså att det är Gud ändå som inte kan ifrågasättas. Job gör det så småningom, får egentligen bara veta att Gud är stor och mäktig och har skapat allting. Det är inte någon imponerande filosofisk text det här egentligen, skulle jag vilja säga. Men vi ser här det här mönstret av storebror som prövar lillebror. Och det här har Kirsten Nielsen, den danska exegeten, skrivit om i Satan, den förtappte söne på danska, eller Satan, the prodigal son. Och vi kan gå vidare och se hur det här mönstret ser ut i Nya testamentet. Ja, vi ska ta en litet bispår här faktiskt som vi måste lägga in. Här har vi alltså att det är Gud som står för både gott och ont. Satan agerar på Guds uppdrag, i Guds emissarie. Men om vi tittar lite norrut från Israel vid 500-talet, så har en stormakt, en ny stormakt, börjat ta och sätta sin prägel på omgivningen. Det är nämligen så att år 538 eller 539 före noll intar kung Koresh, medernas eller persernas kung, intar Babylon och låter Israels ledare, som har varit där, några stycken av dem i alla fall, att de får återvända. Detta för att få lojala underlydande i Jerusalem och därigenom kunna kontrollera trakten. Och det är ofta här man brukar säga att judendomen börjar. Men den persiska kulturen är mycket starkt präglad av den zoroastriska religionen. Den går tillbaka på en legendarisk gestalt som kanske har existerat, i så fall som en slags profetgestalt, någonstans mellan år 1000 och 1200 före noll. Vi brukar kalla honom Zarathustra. I den religionen så har vi ett mycket starkt dualistiskt drag. Kontraster mellan ljus och mörkt. Den gode guden och den onde vedersakaren. I det här fallet Ahura Mazda på den goda sidan och Ahriman på den onda. Vi har en etik som är dualistisk mellan gott och ont. Och kampen står på det etiska området, och belöning eller straff får man efter döden. Utifrån det här mönstret så börjar man nu även i judisk tradition se hur Satan, istället för att vara underställd Gud, kan bli en mer självständigt verkande kraft. Vi ser mer av en polyteistisk tendens. Det här har vi spår av i jubileerboken som vi återfinner i Qumran, i de där havsrullarna, någonstans mellan år 100 och 200 före noll. Det här mönstret ser vi i Johannesevangeliet till exempel, där Satan är en motståndare till Gud, motståndare till Jesus, motståndare till de kristna. Och beskrivs också som världens härskare. Vi har ett himmelskt rike som står i kontrast till det jordiska. Det verkar alltså på ett annat att vara en ganska annorlunda värld än den som vi möter i Gamla testamentet, där det är Gud som omfattar både gott och ont. Och att den här onda makten skulle ha en speciell sfär som inte tillhör Gud, det är oerhört fjärran från de tidigare traditionerna. Så här kan vi se det inslag som vi har från den iranska traditionen som börjar prägla judisk tänkande och även blivande kristet tänkande. Å andra sidan så har vi också kvar den gamla modellen av hur Gud sänder både gott och ont och hela tiden har ett gott uppsåt förstås i grunden. Även om människor inte förstår djupet av Guds vishet. Här är det också den äldre brodern som prövar den yngre. Exempel på det här ser vi till exempel i de berättelser där Jesus efter att ha blivit döpt av Johannes döparen i Jordan. Ni kan ta till exempel Lukas evangeliet och bläddra lite framåt där. Så kommer ni se att Jesus döps väl någonstans i slutet på kapitel 2, början på kapitel 3 någonstans. Och sen så drivs han då, ja, efter han har fått de här kröningsorden, detta är min älskade son, jag har idag fött dig, proklamerade över sig. Så för anden honom ut i öknen, den plats där såväl demoner bor som heliga män. Väl där prövas han av djävulen i 40 dagar. Ökenvandringen och talet 40 känner vi också igen från legenderna om hur Moses dels flyr från Egypten. När han är 40 år så ger han sig ut dit i 40 år och vänder tillbaka och för att föra Israels folk ut ur Egypten till Israels land. Och det blir en ökenvandring 40 år. Samma talsymbolik finner vi här också, fast det är 40 dagar i Jesus fall. Djävulen prövar Jesus på många olika sätt, men Jesus står emot frestelserna. Och han blir istället då funnen värdig och betjänas av änglarna. Djävulen får då lämna honom för en tid. Vi ser här alltså att det här djävulens framträdande och försvinnande är en av Gud sanktionerad verksamhet. Senare så han försvinner nu så att Jesus i lugn och ro kan predika och föra budskapet fram vidare. Och det är först när Jesus ska upp på korset på slutet som Satan får fara in i Judas för att den process som så småningom leder till korsfästelsen och uppståndelsen ska ta sin början igen. Även här ser vi alltså att djävulen snarast är Guds emissarie. En bild som är mycket annorlunda, olik den som vi finner i Johannesevangeliet. Vi har en stark kontrast när det gäller grundsynen på gott och ont mellan olika evangelier i Nya testamentet också. Och beroende på vilka delar av judisk tradition som man fäster störst vikt vid. Samma mönster finner vi också i till exempel i Lukas evangeliets 15 kapitel, vers 11-37, liknelsen om den förlorade sonen. Även där ser vi hur storebror får pröva lillebror. Lillebror ger sig iväg så småningom ut i världen medan storebror är hemma, men lillebror kommer tillbaka, inser att man ska kunna att man bör vända åter trots att storebror knarrar en del. Vi ser den här rivaliteten finnas hela tiden. I förbegående så skulle man kunna säga också att den här bilden av hur någon lämnar det trygga hemmet i den här texten kanske symboliserar för Guds rike, ger sig ut i världen, vältrar sig bland orenheter. I det här fallet så är han svinaherde, någonting som är oerhört frånstötande för en judisk man vid denna tid. Så kommer han ändå till insikt så småningom. Och när vi tittar på den här grekiska texten så, som om jag minns rätt, så står det gnotis avton kaif. Han kom till sig själv och sa det på grekiska. Även de sämsta hos min far har det bättre än jag har det. Och han vänder det åter. Och en gödkalven slaktas och han tas tillbaka, tas till nåder in i fadershuset. Liknande uttryck, att komma till sig själv eller känna sig själv, har vi också hos oraklet i Delfi. Och vi ser hur liknande tankemönster från olika håll kommer in såväl i det gamla som i det nya testamentet. Vi har inflytanden från Egypten, från Iran, från grekisk filosofi och säkert från många andra håll också. Hade jag haft mera tid på mig kunde jag också ha diskuterat hur skapelseberättelserna har formats av fornsumerisk mytologi. Jag tror att jag har berört detta vid ett annat sammanhang. Jag hoppas att de här utblickarna ska ha gett en liten vidare inramning åt en del av de temata som vi finner i den här oerhört rikhaltiga litterära skatt som vi kan kalla den för, hebreiska bibeln.